Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Wahlgren & Wistam i en väldigt lyxig förpackning. Berätta vad du har på dig, Pernilla.
Nej, men vi sitter här hemma i Villa Wahlgren, uppkrupna i soffan i varsin likadan rosa sidenpyjamas med champagneflaska på, eller bubbel av något slag som jag har fått av världens bästa Sofia Wistam. Så
ja,
gulliga.
Ja, men och så gulliga semlor som du ställer fram. Det här blir en så snygg podd. Jag hoppas det snygga liksom lyser igenom och hörs, för att vi sitter då i... Allt är så färgkoordinerat. Det är liksom, det är rosa och det är bubbel och det är semler och...
Och
det är
härligt.
Och det är helt tyst och det finns ingen stress här i huset nu, känner jag.
Nej, det är jätteskönt. Jag skulle vara lite mer glammig, men jag har varit och gjort en ansiktsbehandling precis. Jag får inte sminka mig, så att jag tyvärr inte är så piffad. Men jag kör på the natural beauty idag.
Du är så fin. Men okej, nu vill jag ha lite headlines. Vad tänker du prata om i den kommande podden här?
Jag tänker prata om mitt Instagramkonto Villa Wahlgren, där jag ställde en fråga och fick svar som jag inte hade bett om. Och folk är väldigt bra på att tycka och tänka. Jag tänker prata om att jag har varit barnvakt en hel kväll för lilla Kali, mitt älskade barnbarn. Och jag tänker prata om ett par ananaskor som jag fick, som faktiskt någon hann före. Jag fick dem inte av dig.
Jag tänkte prata om Love is Blind, som har liksom tagit över mig. Och det är det enda jag tänker på, att jag vill se vad de kommer säga där vid altaret. Ni som vet, vet hur spännande det här är. Och sen så tänkte jag prata om döden och rädslor. För vi pratar inte så ofta om det. För att ibland så kan man ju liksom... Ibland kan man börja älta saker. Och i dessa oroliga tider så kanske man ältar lite mer. Men först en skål.
Skål, Sofia.
Skål. Det är två semlor här, men du äter väl inte semlor?
Jag är inget semmelfreak som du. Jag tycker egentligen att det bara är en slät kardemummabulle med lite grädde och mandelmassa. Mm. Och bullen är lite, blir för mycket, men jag älskar det här locket och grädden. Sen är ju jag egentligen allergisk mot mandel i för stora bitar. Tror jag. Jag är osäker.
Men vad du tror? Du måste ju veta om du är allergisk.
Nej, men jag blev allergisk när jag var gravid med Benjamin. Så att det här är ju många år sedan. För er som inte vet det, så har jag en son som heter Benjamin. Ja, han sjunger lite då och då.
Men jag har ingen koll på det.
Klocka.
Nej, ingen klocka. Men okej, okay, men vadå, har du fått en reaktion av någonting?
Ja, och då stod jag och bakade äppelpaj. Och så... Jo, som man gör när man bakar, man stoppar in en bit äpple i munnen och plötsligt så bara händer det här som jag får, den här klian i halsen. Och när du aldrig haft det innan så tror du typ, shit, jag håller på att kvävas eller någonting. Jag blev jätterädd. Och efter det så fick jag då allergi för kärnfrukter och pollen. Och de hör ju ihop, väldigt många som känner igen sig nu. Men sen har jag testat lite senare år och liksom våga, käkade ett plommon i somras, det gick bra. Så jag tror att min allergi håller på att nästan växa bort.
Jag tänker, nu, alltså i semler så är det ju inte äpple.
Är det mandel? Så nötter,
okay.
Vissa nötter, inte jordnötter och cashewnötter, men andra jordnötter. Men så att då testar jag lite. Men jag dör ju inte, alltså jag får lite kli i halsen.
Och jag berättade om dig för dig när Kid blev jätteallergisk mot så här färgämne.
Nej, men just det, hela hans ansikte.
Ja, alltså det var helt sjukt att berätta det för många poddar sedan. Men han färgade håret när han var, vad kan det ha varit? 10-11 och kom upp till köket och hade svullnat upp något så galet, elefantmannen. Och jag bara... Och då är det, som du säger också, man är orolig för andningen. Så vi åkte och han ville bara, nej jag vill inte gå ut, jag ser inte klok ut. Och jag bara, gå till bilen nu, vi måste liksom till sjukhuset nu. Jag vågade inte ens liksom hinna ringa på ambulans. Jag bara, vi måste åka nu. Och det gick ju bra. Alltså, men... Nej, han glömmer bort det ibland. Han försökte färga skägget någon gång för inte så länge sedan och fick värst. Man bara, du kan inte göra någonting med färg. Nej, jag tror kanske hela kroppen. Jag har en egen hobbyteori att när vi var i Thailand när han var liten, då gjorde han en sån här fake-tatuering och fick en stor reaktion. Att det kanske skapades en allergi. Eller så hade han det med. Jag vet inte. Men i alla fall, han bör inte färga någonting. Så kan man väl säga.
Nej, det kan jag bra säga. Och sen kan jag också berätta för er att de har ju kommit fram nu till att luftburen allergi finns inte.
Det är en jordnötter. Ja.
Det är en skröna. Och jag har vänner som... De har liksom trott hela livet att deras barn då har luftburen allergi och varit hysteriska.
Ja, men du menar med jordnötter? Ja. För det finns ju annan luftburen, pollen och sånt där.
Ja, ja. Nej, nu tänker jag som du säger, jordnötter, framförallt på flygplan då. Och att de då skulle få en allergisk reaktion bara av att någon öppnar en påse. Men läkarna har kommit fram till att det finns inte. Mm. Så det kan ju vara skönt att veta.
Verkligen. Men nu tycker jag att vi ska prata om stackars Christian. Stackars Christian. Det har varit tufft för honom. Och ja, han har ju fått mycket stöd på ditt Insta. Du måste berätta.
Han har fått jättemycket stöd. Eller han har fått mest att folk tycker synd om honom, om vi säger så. Nej, men jag har ju ett inredningskonto, ett huskonto som heter Villa Wahlgren vid sidan om mitt eget Instagramkonto. Och där lägger jag upp bara då bilder på inredning och huset och renovering och sådär. Och då är det som så att Christian jobbar ju då som... ska se så jag säger rätt, inköpschef på ICA. Men då har de att de får jobba hemifrån några dagar i veckan. Så att han brukar sitta och jobba här hemma och då brukar han liksom flytta runt lite. Ibland sitter han i Theos rum för Theo har ett skrivbord där och ibland sitter han nere
i köket ofta.
Mm. Och så har han suttit på soffan i vårt sovrum, för ett stort sovrum med en soffa. Men så kom jag på att vi har ju faktiskt en hörnplats där man skulle kunna ställa ett skrivbord och så skulle det kunna bli hans arbetsplats. Mm. Föreslog det för honom, han tyckte det var en toppen idé. Sökte som 17 efter ett skrivbord som då passar i ett hörn. Hittade ett på Ellos som var lite speciellt. Det var arkitektritat och det var liksom i trä med stora stabbiga.
Jättefint var det.
Ja, du tyckte det var kul. Ja. Jag var lite så här, åh. Det kan nog passa, men det är inte riktigt vad jag hade köpt.
Stabbiga ben, det låter som du beskriver mig.
Men sluta Sofia, så hade jag inte beskrivit dig.
Vilken Sofia? Hon med stabbiga ben? Ah, ja, då förstår jag.
Nej. Ja, i vilket fall så köpte jag det här och vi satte upp det. Och jag tyckte så här, fan det blev skitfint men ändå osäker på benen. Varpå jag la ut bild på skrivbordet och skrev så här, åh, äntligen har Christian fått en arbetsplats i vårt sovrum. Vad tycker ni om benen? Ska jag byta ut dem eller inte? Man ska ju inte öppna den där Pandoras ask när folk...
Vad tycker ni liksom? Ja.
Mm. För självklart var det många då som sa vad de tyckte om benen och sa att nej, de var inget fina eller de var fina. Och det vill jag ha svar på, så fine så långt. Men sen, det jag inte hade räknat med, det var så många som tyckte, stackars Christian, inträngd i ett hörn i ditt stora hus, kunde han inte fått ett eget kontor? Det var väl det minsta du kunde göra för den här stackars kraken. Så plötsligt blev det liksom, det är de fattiga barnen och barnen i krig och Christian Bauer det är synd om helt plötsligt.
Free Britney, free Christian.
Ja. Nej men verkligen, jag bara, men snälla. Och då får jag liksom... typ förklara för folk att absolut, vi har 4 sovrum i det här huset. Ett av dem är vårt eget, ett är Theos, ett är Christians dotter Smilla som bor hemma här också ibland. Och det sista då måste ju fungera som gästrum, för annars har vi inget gästrum. Och mina föräldrar bor ju här jätteofta. Och även våra barn brukar sova över och så. Så var ska de sova då? Det är problem ett. Och steg två, Christian älskar sin hörna. Och vårt sovrum är väldigt stort. Men jag kan läsa upp då lite hur det lät. Det kunde låta så här. Men inte ska väl han behöva sitta i sovrummet och jobba, den stackan. Dåligt med förvaring i skrivbordet, så ett eget kontor borde han väl kunna få. Det var ju liksom bara en då.
måste också kunna få. Det är som att du ska ge honom det. Det är inte så att han kan själv då säga, ja, men här vill jag sitta, det här är bra. Eller kan vi göra så här istället? Utan han är bara liksom ett mähä i deras värld då, att du bestämmer.
Ja, ja, ja. Det borde väl finnas ett arbetsrum i förvaring och hyllor ett så stort hus. Stackars Christian blir inklämd i ett hörn. Ja, och då är det liksom, då är det flera som har skrivit så här, ja, så typiskt Pernilla, bara tänka på sig själv. Man bara, ja. Och sen är det jättemånga då som tycker att det är hemskt att vi har ett skrivbord eller en arbetsplats i sovrummet, för det ska man absolut inte ha. Och då blir jag lite så här, okej, okay, men alla tonåringar och när du bor på hotell och du checkar in på ett rum och så har du en säng och så har du ett skrivbord. Det är väl jättehärligt. Ska barn och som ofta har ett skrivbord i sitt sovrum, ska de också ha ett eget kontor? För de sitter ju jätteofta och pluggar.
Absolut, och jag känner att det är det vanligaste kanske att man har ett skrivbord i sitt sovrum, i alla fall tills man kanske flyttar hemifrån. Men jag tror att alla de som kommenterar där kanske tror att det är fler rum än vad det är.
Ja, antagligen. För att vi har faktiskt inte, eller vi har jättemånga sovrum.
Men framförallt så funkar det bra. Han gillar det. Punkt slut.
Det är ju faktiskt grejen. Plus att vi har ju då ett barn som bor hemma på heltid, Theo, eller på halvtid eftersom han delar med sin pappa, och Smilla samma sak. Så vi har ju två tonårsbarn som behöver sina egna rum. Mm. Och jag skulle älska att ha ett kontor, men vi har prioriterat att folk ska kunna sova över. Men då var det en som kommenterade en väldigt rolig berättelse som jag tänker läsa upp nu, för den var så klockren. Då skriver hon så här. Blir så full i skratt, risk för långt mest nu. Det finns en barnbok som handlar om en morfar och sitt barnbarn, en pojke. Den går så här. Morfar säger till pojken att nu ska jag lära dig något om livet. Och så går han och hämtar hästen i stallet. Så går de ner mot byn. Den första de möter en kvinna som säger, men snälla du, ska du låta pojken gå så långt? Han ser så trött ut, låt honom rida på hästen. Ja visst, säger morfar och lyfter upp pojken på hästryggen. Så fortsätter de framåt. Nästa gamla par de möter stoppar morfar och säger, men herregud, ska du låta pojken rida på hästen och du gamle man får gå på dina trötta ben? Lyft ner pojken och rid själv du. Ja visst, säger morfar och lyfter ner pojken och hoppar upp på hästen själv. Så fortsätter färden. Nästa man de möter stannar och tittar på den lilla gruppen med rynkad panna. Men snälla någon, ska pojken behöva gå själv? Den stora hästen klarar väl av att bära er båda två? Ja visst, säger morfar. Gubben lyfter upp pojken framför morfar på hästen. Så säger morfar till pojken, nu har jag lärt dig något om livet, mitt kära barnbarn. Kom ihåg detta. Folk har olika tyckande och tänkande. Du måste använda din egen klokhet och göra dina egna val. Annars blir det bara så att andra tar över. Mm. Nästa de mötte var en gammal gumma som lyfte som hytte med käppen och stoppade hästen. Nej, detta var det värsta jag sett. Stackars hästkrake. Kliv av båda två. Pojken har friska unga ben och går själv. Och du gubbe borde ta hand om din häst bättre än att låta honom bära så tungt. Morfar och pojken började skratta högt och hoppade av hästen som fick en morot. Det blir nog bra hur ni än väljer att göra, Pernilla. Ja, och sen skrev hon exakt det jag sa. Sen undrar jag också om alla kommentarer om att man inte ska skrivbord i sovrum, att det inte skulle vara bra. Gäller det alla barn, tonåringar och studenter också? Haha. Så ja, men jag tyckte det var så klockrent. Ja. Tycker och tänker. Och ibland kan man undra, behöver liksom man uttrycka allting? Behöver man säga att det var en ful kjol du hade på dig, Sofia? Om inte du har frågat, vad tycker ni om kjolen? Det är där.
Nej, men 100%. Jag har inte så många troll som skriver till mig. Men faktiskt, i veckan så har jag haft någon som har kontaktat mig på DM och var så upprörd för att jag har gjort reklam för någon så här hårborttagningsmaskin. Och hon var arg för att den har inte fungerat. Och hon har dessutom fått mer hår och hon har fått mer hår i ansiktet. Och allt är mitt fel. Det är inte ens maskinens fel, utan det är mitt fel. Och såklart så blir jag ju ledsen för det, för att jag tycker att jag hade kollat upp den innan och jag svarade henne vad jag tycker trevligt. Så här, ja, vad tråkigt att det har hänt dig. För mig funkar den bra, men vad bra att du har kontaktat företaget som gör den. Och det hade hon också gjort, liksom. Sådär. Men det hjälper ju inte om jag var trevlig. Utan det var liksom, jag borde inte få kunna existera. Alltså jag är inte värd knappt att leva för att jag har gjort reklam för den där maskinen som på henne inte fungerar och får i ansiktet av den. Och det var också, hon adderade massor med annat hemskt som var i hennes liv, som kanske också var mitt fel, jag vet inte. Allt beror på mig faktiskt. Men till slut var jag så här, och så vill man ju då direkt svara, för du är väl så här, du svarar ibland, men till slut så börjar jag så här, nej, jag hoppar över det här. Hon är arg,
Hon är arg på andra saker egentligen och inte på mig. Och hon har ju kontaktat företaget. Jag kan ju inte gå i god för allting, alla produkter, och att det funkar på alla människor.
Nej, det kan inte. Å andra sidan, ge henne att hon är arg. Hon har försökt att få bort hår i ansikt och har fått mer istället. Stackars krage.
Jag förstår. Ja. Nej, jag hoppas så.
Men det är inte du som har liksom uppfunnit maskinen. Och hon får ju naturligtvis vända sig till de som har producerat den och be att få pengarna tillbaka. Så mycket kan vi säga.
Hur mycket kollar du? Om du ska göra reklam, du gör ju också reklam. Hur mycket kollar du upp produkter som du ska göra reklam för?
Ja, men det måste man ju göra, för att du vet ju att är det en dålig produkt så kommer du förr eller senare få skit. Så
ett mejl om att någon får hår i ansiktet.
Exakt. Och jag tycker att det är viktigt. Jag har gjort reklam för en luftrenare.
Ja.
Mm. Ja, och då var det viktigt för mig att kolla innan. Så att, för den kostar en slant och man vill inte att folk ska bli lurade. Och jag är så himla, himla glad då när jag får DMs eller jag ser att folk kommenterar att wow, den funkade. Och jag testade den själv också. Och framförallt på min pollenallergi där så testade jag den och märkte ju skillnad. Och sen nu har jag gjort reklam för några städtabletter också. Och det som är så bra med dem, som jag älskar, det är ju den här geniala idén att vi får ner plastsvinnet. Mm. För tänk dig hur många Ajax-flaskor och Vim och allt du köper. Och med de här tabletterna så har du en flaska och sen bara fyller du med vatten och lägger in tablett.
Smart!
Alltså det är så smart. Så att allt som är bra för miljön också, 100%.
Nu ska vi prata om något som väldigt många pratar om, och jag vet att du har inte sett det. Jag är helt besatt. Love is blind. Men du, har du sett utländska?
Nej, jag har inte sett någonting, men jag hör ju bubblas över på folk pratar, och jag hör det här roliga uttrycket som folk gör, liksom, de driver med och gör sketcher om på TikTok. Och...
mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Och faktiskt,
vad är det, berätta nu?
Ja, men alltså, det här programmet då, för er få som kanske inte har sett det än, går ju ut på att man liksom dejtar, eller man ska hitta sin blivande make eller fru genom en vägg. Man pratar bara. Det var 32 deltagare från början. Det blev 256 dejter. Alltså väldigt många. Så börjar man prata, till exempel om du sitter där, vi säger att Christian skulle vara där och du var där och ni var singlar, så sitter ni på varsin sida om väggen, och sen så pratar du även med andra och han med andra, och sen till slut
man får
så
aldrig se den andra.
Man får aldrig se den andra, och sen så bara den där Pernilla verkar härlig, den där Christian verkar härlig, och så ses ni eller pratar ni fler gånger, ni ber om en till dejt med den här personen, och så sakta men säkert så bara de här paren då är så här, nej men den här personen, jag känner att det klickar på alla sätt. Wow! Och sen till slut ska det här resultera i ett frieri. Och jag tror det var 5 par, nu ska jag inte sabba, spoila för er här. Men det är typ, jag kommer inte ihåg om det var exakt 5 par som just blev ett frieri, och då får de se varandra.
Men det är ju det viktigaste. Jag är ju, för mig är utseendet jätteviktigt. Tänk att sitta där och så bara... holy macaroni, vad gör jag nu?
Ja, men det är det som man känner då som tv-tittare, blir så här, oh my god, om man försöker läsa in då i blicken. Och jag kommer ihåg min mamma, för herrans massa år sedan när hon var singel så skrev hon så här insändare, dating-insändare i tidning, så här, kontaktannons heter det. Och sen så fick hon kontakt med någon man, och de pratade i telefon i månader och i timmar. Och hon berättade för mig hur härlig han var, den där killen, och det ska bli så kul att träffas. Sen blev det en dejt. Och hon kom hem och bara, nej, det är bara inget för mig. Alltså det var så intressant. De hade ju på telefon blivit jättebra kompisar, pratat precis som här då i Love is Blind genom väggen. Men sen när man ser varandra, då är det ju en kemi. Naked Attraction som jag leder, det är ju också, då börjar man där. Men som sagt, men det är ju såklart massor som ska klaffa liksom för att det ska bli ett förhållande sen. Men nu tillbaks till det här uttrycket då som är överallt. Det är en Kristoffer som då har friat till en Katja, och han säger då hela tiden, både genom väggen och sen när de träffas IRL, mitt hjärtas fröjd och eviga längtan, och det kan väl vara kul en gång, men han gör det typ hela tiden, god morgon min hjärtas fröjd och eviga längtan, och ska vi gå ut och gå min hjärtas fröjd och eviga längtan. Jag har sett någon intervju med honom nu att han typ är trött på sig själv för att han säger det så ofta. Han förstår, för det har ju blivit en sån snackis. Men den här Katja då, sakta men säkert, får ju panik. Och inte...
tror jag det?
Och inte bara det att han säger det, men han säger också massor med komplimanger hela tiden. Han bara, du är så vacker, du är så vacker. Hon är skitsnygg liksom. Jättevacker.
Och hur ser han ut?
Ja, men han är en annan stil. Han är också fin, men det kanske inte...
Jag måste komma undan, går runt och säga...
Ja, jag förstår. Men jag läser också att Sara Larsson, artisten, hon har ju sett det här som många andra och skriver så här. När folk skrattar åt Kristoffer så tänker jag säger flera, kanske 20 gånger om dagen, mitt hjärtas lågas innersta glöd. Det säger hon till sin kille Lamin. Och hon skriver också, om ni tycker att det är lovebombing jag håller på med, så hade ni tyckt att jag borde spärras in om ni har hört hur mycket jag säger en vanlig dag. Komplimanger. Det haglar i mitt hem, ska ni veta. Det finns ingen gräns, inget stopp. Men det är ju skönt om det blir en tillbakakaka. Och det blir det ju inte i Kristoffers värld, för den här Katja säger inte tillbaks. Men då tänkte...
Sara Larsson och hennes kille, de lovebombar varandra.
Ja, precis. Mm. Men hur bra är du på att ge komplimanger till Christian?
Nej, men för det första, jag hade aldrig klarat av. Det där är mitt värsta. Någon som säger floskler hela tiden. Och jag, Christian har ju varit mycket mer romantisk än jag. Och han har varit, ibland har sagt så här, du måste ha varit född något annat årtionde. För han pratar som en gammal farbror ibland.
Ja, men han skulle kanske kunna säga hjärtasfröjd i alla fall en eller två gånger.
Till och med över hans gräns skulle jag säga. Men däremot kallade han mig i början kärleken, kärleken. Och jag bara, nej men alltså, du måste sluta kalla mig för kärleken. Jag får panik. Säg mitt namn. Sen är du fine med älskling. Men det var väldigt, väldigt mycket hjärtat och,
Nej men det, åh gud, jag skulle få panik.
Ja, och då, men då är jag ju rak. Så då sa jag till honom, åh, kan inte du sluta säga så. Och så lite grann har jag varit så här, jaha, då får man inte säga det heller. Nej, hepp, hopp, det är mycket du klagar på mig. Men jag, det är för att jag är rak och tydlig. Och jag har lärt mig att det är bättre att jag säger sånt som jag stör mig på än att jag går och stör mig på dem hela tiden och sen blir det ett problem. Det är bättre att vara tydlig.
Men 100%, och det gör inte den här Katja, kan jag då berätta. Lite spoiler på det, men hon säger inte stopp. Han överöser henne både med då de här flosklerna och så här, åh, du är så vacker, du är så vacker. Hon säger aldrig någonting tillbaks. Han säger ju också så här, du säger ju aldrig något till mig. Men tydligen, Love is Blind, den svenska versionen, också blivit stort i världen. Och då, tydligen så är, runt om i världen så är de på Kristoffers sida. Tycker att han är fina killen, mjuka killen. Han visar ju sina känslor så väl. Och hon blir liksom tuff och hård. Men jag kan reta mig också på att hon kanske borde gett honom en chans och säga så här, stopp, jag vill inte höra den här meningen, eller jag vill inte höra alla de här komplimangerna. Gett honom en chans att kunna backa, som du gör med Christian då.
Ja, och jag tror att det var väldigt bra för vårt förhållande, för att jag gick ju till och med till en så här psykolog, heter det, parterapeut. Mm. Inte parterapeuter som jag gick själv, men
terapi.
Just för att jag sa det, mitt problem är att han ger mig så otroligt mycket komplimanger och säger så snälla saker hela tiden, och jag är inte på samma nivå. Jag kan inte, och då känner jag mig elak och kall. Jag kände mig faktiskt så. Och han sa vid något tillfälle, det är bara jag som säger fina saker till dig hela tiden. Och jag bara, du måste låta mig få komma i min takt. Och nu tycker jag att vi har hittat en jättebra. Nu säger jag jätteofta komplimanger till honom. Och han säger komplimang till mig. Och jag älskar att få komplimanger. Jag blir jätteglad. Men jag har också kommit till det skedet att jag verkligen kan ge honom. Och sen är det viktigt att när jag säger något, då menar jag verkligen det. Och jag är ju ganska så här ytlig, det måste jag ju säga. För mig är utseendet jätteviktigt.
Ja, ge honom en komplimang nu då, eftersom jag vet att han lyssnar på podden.
Ja, gull. Han har jättefina läppar. Men jag älskar när han ser så här manlig ut. Det är det bästa jag vet. Han tränar ju nu inför Vasaloppet. Han ska ju åka Vasaloppet.
Det är roligt, man har ju olika kärleksspråk. Du har verkligen muskulös överkroppsspråk. Kärleksspråket.
Ja, jag tycker det är väldigt attraktivt. Så att han börjar få nu bredare axlar och större armar och tajta till sig, det gör mig ingenting. Jag tycker det är träna på för Vasaloppet, Christian. Ja, okay. Ja, och då säger jag det. Då säger jag verkligen det. Gud, vad fin du börjar bli.
Retar du på något just nu?
Nej. Faktiskt inte. Vi är på en väldigt bra plats. Jag tycker också hela det här med att vi har gift oss, att jag får säga min man, tyckte jag kändes så moget. Jag kunde inte säga min kille, för då sa jag bara min kille Krille. Mm. Och min festman lät lite töntigt, så att pojkvän lät också. Det är så här, det är som unga människor säger. Så jag tycker det känns väldigt rätt att vara 56 år och kalla då någon för min man istället. Så att, nej men han är så fin, min Christian, och fina ögon. Och, nej, jag är så nöjd och glad och snäll igen också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row?
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Magnus, jag labbar med Magnus, han är också så, han ser så ung ut. Jag känner mig ibland lite med spegeln att jag ser ut som en gammal tant och han ser ut som en så här ung kille.
Men det gör du också, Sofia.
Ja, tacka.
Ung kille.
Nej, men han är ung och jättefin. Dock har jag en sak, vi har varit typ gifta i 20 år, som jag retar mig på. Alltså, han lyssnar inte på den, så jag, men tyvärr kanske, för då skulle han kanske sluta med det. Jag har försökt komma åt det här. Okej, nu är jag har en kopp kaffe, eller det kan vara kaffe, det kan vara vin, det kan vara allt han dricker, vatten. Då gör han så här, han tar en klunk, nu tar jag kaffe för att illustrera.
Nej, men snälla, han gurglar.
Han gurglar allt och det retar mig något så. Och jag tänker någonstans, okej, vad spelar det för roll? Låt honom gurgla allt han dricker, några varv i munnen innan han sväljer. Och så har jag försökt säga det på ett fint sätt. Du vet, man sitter framför tvn, dricker te, säger vi. Gurglarthet.
Nämen.
Och allt, och då säger jag så här, jaha, försöker komma åt det så här på något snällt sätt. Så här, jaha, du gurglar när du dricker. Det gör du med allt du dricker. Nej, det gör jag inte alls det. Säger han då? Jo, det gör. Vad ska jag säga? Jo, det gör du. Och någonstans kunde han säga, vad spelar det för roll? Men du vet, när man har bara börjat reta sig på något, då kan man inte släppa det. Nej. Så att jag är så här, när han kommer med sin tekopp, jag bara, jag tror jag måste gå en sväng tills du har druckit upp ditt te för att jag blir tokig. Men det är en väldig bagatell i det stora hela. Men...
Fast verkligen något som, alltså gurgla sig, det gör man egentligen bara när man är på vinprovning.
Eller borsta tänderna.
Ja, då. Eller man har kanske varit ihop med flårtanten och hon bara, gurgla varje gång.
Fast hans lista på mig, alltså gud, han retar sig på. Fast det är när man har varit samma länge som vi har, då är det också så här på något vis, vissa grejer, inte gurglandet, har man ju lärt sig bara acceptera. Jag blir tokig på att det är stökigt i hallen när jag kommer hem. Jag har bett honom, jag har bett ungarna, kan inte bara ställa era skor i ordning? Nej, det går inte in, vet du. Till slut så är det bara, jag städar väl själv då. Jag plockar undan skorna själv, för jag orkar inte tjata.
Men jag tror det är därför också det är så himla skönt med Christian. För att det här kanske kommer som en chock för folk. Men jag hatar oordning hemma. Mm. Och ska det vara oordning så ska jag skapa den själv.
Du städar alltid. Alltid när jag kommer hit till detta fantastiska hus, Villa Wahlgren, så är det ju städat. Och du håller på och plockar, flytta på saker fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Ja, men sån är jag. Så att sen kan jag ha kaos i mitt dressingroom. Men då känner jag att det är mitt dressingroom, där får det vara kaos. Men jag skulle också bli tokig om det var... Och om Christian då skulle liksom lägga saker runt omkring eller ordning i hallen, då skulle vi säkert tjafsa om det. Men båda två gillar ordning, så det blir aldrig någon bråk. Det är ingen som bråkar om att det är din tur att bädda sängen, för båda vill bädda sängen. Det är din tur att diska, båda vill diska. Det är väldigt, väldigt skönt. Och sen måste jag säga att jag uppskattar så mycket att Christian alltid är så glad. Som i morse när han kom.
Det är Magnus också. De är glada, de är som golden retrievers. De är liksom så här alltid glada.
Ja, det är... Undrar om de blir glada för den.
Vi så här taxar.
Nej, men som i morse så hade du ringt. Och då kommer han uppskuttande i sovrummet när jag ligger där. Och bara, god morgon. Så säger han säkert något. Mitt hjärtans fröjd. Då är jag längtan. Jag hör inte, för jag är så morgontrött. Ja, men nu kommer någon liten harang. Och så är han så glad. Och ofta kommer han ju upp med kaffe till mig. På sängen när jag vaknar. Så att, nej. Halleluja. Ja. Det tog 56 år tills jag skulle hitta rätt.
Ja, ett kap.
Eller 54 var jag kanske när vi träffades. Vi kanske varit ihop i 2 år.
Nu ska jag prata rädslor. Mm. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin konstaterade nyligen att kriget kan komma till Sverige och uppmanar befolkningen att förbereda sig. Och helt plötsligt börjar alla de här vevradioapparaterna och konservburkarna och vattendunkar, och folk börjar liksom bli oroliga. Och jag låg också och tänkte på, gud, vad skulle man göra om kriget kom? Alltså, då pratar vi så här, om huset bombades, man blev utan bostad, alltså... vi i generation har ju varit så besparade krig, så när ett sånt här uttalande kommer, det är, jag tror att det är många med mig som blir lite nojiga. Har du tänkt tanken på det?
För mig känns det så overkligt att det skulle ske i Sverige, trots att jag vet att det sker. Alltså, hur långt är det till Ukraina? Det är ju
inte långt.
Nej, och vi ser kriget som eskalerat från mellan Israel och Gaza, som är fruktansvärt, och krig i övriga världen. Men att det skulle ske här, jag förstår att det kan hända, men jag kan fortfarande inte sätta mig in i det. Så jag går inte runt och tänker på det, jag är inte rädd för det. Däremot så såg jag de har skapat en säng som man kan köpa, som är som en stålbox. Så att den är byggd som en liksom hög säng, och sen ligger du då på en madrass, och skulle då kriget kommas, vilket gör att den reagerar på skakningar eller liksom, ja, det är väl om det kommer en bomb eller så. Så öppnas en lucka i den här sängen, du faller ner, madrassen fortsätter till en madrass under, sen dum, stängs den här luckan igen.
Klaustrofobi!
Ja, men i den här lådan så kan du då andas, du kan vara där. Den är fylld med konservburkar, den är fylld med vatten, den är fylld med en radio, den är fylld med ficklampa, så du ska kunna leva i den här sängen tills kriget är över. Typ. Men innan dess har du väl dött av ångest, alltså.
Gud, och bara oro för alla utanför.
Ja, snälla, jag hade ju bara velat komma ut ur den där boxen och hjälpa min familj. Nej, ångestgrej, verkligen.
Ja, i alla fall. Strax efter det här uttalandet då, så dök det upp en annons på Hemnet. Det var då en 740 kvadratmeter stor underjordisk bunker, som då är ett skyddsrum då. Den ligger i Eslöv, men efter det här larmet då att Sverige borde förbereda sig för krig, så kom den till salu, och den är underjordisk, bombsäker, kostar 5 miljoner. Och då tänker man, vem är intresserad av ett skyddsrum i Eslöv? Sjukt många. Det här mäklaren då säger att det blev en jättebra timing, och bunkern är utformad för att skydda 77 personer i upp till 3 månader vid händelse av krig eller kris. Konstruerad för att tåla en direktträff från en 500 kilos flygbomb. Enligt mäklaren, det är kul att mäklaren fick plugga på här.
Ja.
Och det är en riktig bunker gjord för skarpt läge, så folk förstår det. Och priset ligger på 5 miljoner kronor, och då ingår även filter mot kemiska vapen och en stor dieselgenerator för att driva anläggningen, så att man är full up and running med egen el och vatten. Och som sagt var, det är både liksom privatpersoner och företag som har ringt och var intresserade av att köpa den här bunkern.
Jäklar, men det gäller då att man hinner ta sig till Eslöv om det blir krig, för att det är ändå en bit. Ja.
Nej, men alltså, vi sitter här och skrattar. Sen så helt plötsligt så bara, varför köpte vi inte bunkern i Eslöv?
Vi ångrar oss bittert. Varför köpte jag sommarställ i Marbella och inte bunkern i Eslöv?
Nej, men en andra rädsla som jag faktiskt aldrig har frågat dig. Är du rädd för att dö?
Jag är rädd för att dö, för att jag vill absolut inte missa det här fantastiska livet på jorden, och jag vill inte dö ifrån mina barn och familj och Christian. Så av den anledningen så vore det hemskt. Men om man får leva så länge som man önskar, att man får leva i massa år, få dö liksom lycklig, varit med om barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Alltså, nu har ju du och jag redan fått vara med om, eller jag i alla fall, barn och barnbarn. Men nej, men att man känner så här, men jag har verkligen fått leva ett lyckligt liv. Då är inte jag rädd. Jag tror ju inte att det kommer bara vara ett mörker. Utan jag tror ju att det finns ett liv efter detta. Så på så sätt är jag inte rädd för döden. Men jag vill inte dö.
Nej. Men det är roligt att du säger det där, att det finns något efter. För nu, precis i veckan, så släpptes det en ny svensk studie om nära döden-upplevelser. Och den bidrar faktiskt till en lättnad för dem som är väldigt rädda för att dö. För i den här studien så har 4 personer då fått hjärtstopp, intervjuats om då upplevelserna, vad som händer och hur deras syn på livet och döden har förändrats. Och många av dem, eller många av de 4, alla 4 beskrev precis det som man faktiskt har sett på film. Liksom. Det är ett starkt ljus som är långt borta i en tunnel. Eller att man ser sig själv, sin egen kropp, nedanför. Men alla beskriver ett lugn och lycka. Och jag läser även om en amerikansk sån här undersökning om nära döden-upplevelser. Och då var en Greg som beskrev att han var på en korpmatch i hockey. Och han då fick hjärtstillestånd och läkaren kom dit. I det han upplever då när han är död är att han går ombord på ett tomt flygplan med blå säten. Solen är väldigt stark utanför, det är en vacker dag. Han sätter sig vid fönsterplatsen och tittar ut på landningsbanan. Och då hör han någon som ropar hans namn, Greg, Greg. Och då är det hans vän Jeff då, som var den som försökte få liv i honom då på hockeyplanen, eller hockey... Vad heter plan? Hockeyrinken eller vad? Och då säger den här Jeff, du är på fel flygplan. Och då går han av. Och då bam, så är han tillbaks. Häftigt. Men han beskriver ingen rädsla.
Och han var död ett tag.
Han var död liksom. Och även en James fick hjärtstopp i New York 2016. Och flickvännen räddade då. Och han beskriver det som att han den tiden han var död och svävade med fötterna neråt över en stor vattenyta som påminner nästan om en sten. Ovanför fanns en oändlig himmel och han kände sig säker, fri och han var absolut inte rädd. Helt fantastiskt. Och jag menar, det är många såna här historier. Och en Melinda som också, när hon då fick hjärtmassage, då såg hon det här vita skenet och bara kände sig överväldigad av kärlek. Och hon var med en massa människor. Hon sa att det var inte fysiska människor med kroppar, utan varelser, väsen, som bara spred kärlek. Och då har man ju någon slags hopp om, tänk om det är så här, att man liksom kanske får... var nära de som man har förlorat när det händer liksom.
Ja, det är ju, alltså min bild, det är just det här ljuset man går. Jag tror också att om man har varit sjuk innan eller har ont, så tror jag att när liksom själen lämnar kroppen och man vandrar i det där ljuset, då tror jag att man, då har man inte ont alls, man känner sig lätt och fri. Och tänk vad fint om då se de som man har förlorat sitt liv stå där och vänta på en liksom. Vad tror du?
Nej, men jag är ju tyvärr så där krass. Jag tror bara bam, att det blir mörkt och så finns man inte mer. Och jag önskar jag är religiös kanske, jag önskar att jag trodde på ett liv efter döden. Och ibland så, då är man ju så här, snälla Gud, jag gör så att, du vet, när man hoppas något speciellt för sina barn, när de är sjuka eller har det tufft, så är man så här, snälla Gud, jag gör det. Jag vet att jag inte tror på dig vanligtvis, men snälla, kan du bara lösa det här? Men också så läser jag i...
Gulligt. Jag vet att jag inte tror på dig i vanlig fall, men...
Snälla.
Men det är som när jag har bett till Gud, så har jag bett så här, jag ber inte om liksom onödiga saker, utan då ber jag verkligen om det är något så viktigt. Så jag lovar, jag ska inte störa dig med oväsentliga saker, men det här är viktigt för mig, så kan jag vara då.
Och de ser också, sista jag läste i den artikeln, är att när en människa går bort och dör, då är det liksom en elektrisk aktivitet i hjärnan långt efter att de liksom har slutat leva. Det är ju spännande. Vad är det för energi då som händer?
Ja, nej, det är ju otroligt... Det är fascinerande att det finns så mycket vi inte vet någonting om, som både döden och liv på andra planeter. Och vi vet ju fortfarande inte om det finns liv på andra planeter. Men det, jag känner samma sak där. Varför skulle det inte finnas det? Så många liksom, solsystem, heter det? Eller planeter.
Ja, du menar så.
Ja, och så skulle det bara finnas liv på jorden. Bara att vi skulle vara unika.
Vi pratade i förra podden om det där om astronauter och vad de tar med sig upp till rymden. Vi pratade om Marcus Vantar som tog med sig legogubbar som föreställde hans familj. Men då läste jag också om astronauter, att, för det har ju varit i såna här rymdfilmer. Ibland så när astronauten är ute och jobbar, så helt plötsligt så lossnar luftslangen och så flyter de iväg i rymden, du vet, panik. Men nu har de uppfunnit en sån här knapp som de har så här, kan trycka på sin rymddräkt, så att de liksom flyger tillbaks till rymdstationen. Och det kände jag, gud vad skönt, för det måste ju vara... Kanske i och för sig väldigt vackert att driva iväg i rymden, men en ångest.
Ja, för man dör ju typ inte.
Nej, på väldigt lång tid så svävar man tills luften tar slut liksom.
Ja, nej. Nej. Nej, vet du vad? Jag känner att jag kommer inte åka upp i rymden. Det är inte riktigt min grej.
Nej, jag tror inte det. Du vill mer åka ner i en kista.
Jacob, om du fick välja en grej som du fick ta med dig till en öde ö, alltså en grej. Förutom, självklart vill man ju med sig en ram med bilder på sina barn. Det skulle vi inte klara oss utan. Nej, men vi måste ha med.
Nej, men jag kanske en tändare, så jag slapp, eller tändstickor eller något sånt där.
Smart. Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på en kudde. En skön kudde. Men jag är alltid med kudden när jag reser. Jag förstår inte folk som reser utan kudde. Mm. För min gosiga kudde, inte bara att jag har den på flyget och i taxin dit och liksom överallt. hårda kuddar på hotellet, så har jag ju min gosiga kudde, så lägger jag ju den på.
Men det är också din superkraft, du somnar ju överallt. Mm. Alltså om vi åker bil någonstans eller taxi någonstans och du ska iväg på ett jobb och vi är tillsammans, då somnar ju du direkt. Så där är det ju bra att ha med sig kudden.
Alltid. Plus att jag har ju den med ett sånt där örngott som min kompis Jennifer broderade i present till Theo när han döptes. Så den bringar mig tur också. Nu är den helt trasig. Jag har haft med den på så många resor så att jag måste laga den. Kan du sy?
Jag kan sy. Men du, har du sett den här på Instagram? Jag tror att det är gammalt. Alexander Skarsgård har svenska kurs. Det är för Vanity Fair. Har du sett den?
Nej.
Nej, men jättekul. Han beskriver så här konstiga svenska uttryck, typ så här het på gröten, och så ska han förklara för engelsmännen eller amerikanen.
Hot on the pottage, eller vad?
Porridge. Vi kan väl lyssna lite på när Alexander Skarsgård har svenska lektion för amerikaner.
Sup dig snygg. Drink yourself beautiful, snygg, hot. It kind of sums it up, doesn't it? Like you get drunk and then suddenly you feel hot. And so if you're having a bad day, someone will say, soup this snygg. Just drink yourself gorgeous. Sockergris. Sugar pig. You love sugar. Yeah. En riktig sockergris. I'm a real sugar pig. Dra mig baklänges. Pull me backward. That's basically, you don't say. Really? Dra mig baklänges. I can't believe it. Wow, that's the craziest thing I've ever heard. Dra mig baklänges. Het på gröten. Hot on the porridge. That means that you jump in quickly. Sometimes rash and maybe too quickly. Let's say you're out and you meet a guy and you talk to him and then you go like, han var lite het på gröten. It's like he was a bit pushy. It's like he was a bit too intense. Like, too het på gröten. Too hot on the porridge. Du har satt din sista potatis. You have planted your last potato. And that's basically what it is. Like, that's a warning. Like, you now planted your last potato. That's it. This is where I draw a line in the sand. I will not accept any more of this behavior. You've planted your last potato. Ana ugglor i mossen. That means that you suspect that there might be owls in the woods. And that means something fishy is going on. Like, anar ugglor i mossen. Like, I suspect that something's not quite right here.
Man gillar ju Alexander Skarsgård.
Verkligen. Hade besök i publiken på min show utav Ulf heter han, och för att det ska ringa en klocka hos dig och poddlyssnarna, så kommer du ihåg när du gav mig de här otroliga ananaskorna?
Ja.
Mm. Så läste jag upp att jag hade fått sms från Mark Levengood som kände den här Ulf, som sa att han älskade mig på ett homosexuellt sätt. Och han hade då köpt de här ananaskorna till mig precis, och när han sitter och liksom slår in paketet för att skicka dem till mig, så lyssnar han på våran podd där du då berättar eller ger mig ananaskorna. Så han bara, och nu var han på min show och då har han alltså,
och då kallar han mig för Subban.
Han kallar fortfarande dig för Subban. Sofia Subban Wistam. Nej, men och så fick jag otroliga rosa rosor. De står där borta.
Wow.
Alltså helt otroliga.
Gud,
ja, och tyvärr så var det ingen som sa till mig av personalen, så jag tog inte in dem på scenen. Man blir alltid så ledsen när folk lägger ner pengar och liksom köper dyra fina saker.
Jag vet hur det känns, för jag köpte champagne, den kom inte ut på scen.
Nej, eller hur? Men jag har tackat för den nu på Instagram. Jag fick
precis, inte IRL, men på Instagram har jag fått ett tack. Det är det som betyder mest.
Det är det liksom nya, har du tänkt på det? Man skriver på Instagram. Ja, så tack för den. Och då fick jag inte in rosorna, men sen så fick jag dem, så jag tog in dem föreställningen efter. Men då fick jag inte bara enormt vackra rosor, utan jag fick även ett par ananas tofflor. Han har liksom lyckats hitta det där som är liksom så jag. Så att, nej, men jag ville bara skicka en shout-out till Ulf och tacka för ananas tofflor. Kan vi lägga ut en bild på vårt Instagram?
Ja, det känns som att det här är, det, nu är det liksom en duell. Nu måste jag hitta och bräcka Ulf.
Exakt.
Nu jäklar ska det dammsugas.
Jag har faktiskt en present till dig, men jag tror att jag ska spara den till nästa gång. Den är... Jag har lyckats hitta en riktig Sofia-grej, tror jag.
Vad kul. Okej, vi ska avrunda den här podden som blev av trots allt, trots att jag tidigare har strulat med både kameror och myggor. Och, ja, det har varit en liten uppförsbacke, men nu är podden inspelad och klar och vi ska avsluta med världens bästa Benjamin.
Ja, Benjamin har faktiskt inte släppt nytt material på 2 år, vilket är ganska lång tid i liksom, popbranschen och musikbranschen. Men han har ju varit ute på sin bejublade turné och då har han kört både gamla låtar men även några nya som inte har släppts än. Och den här låten som han nu släpper idag är den första låten på hans nya platta som även ska släppas internationellt, eller satsas på internationellt. Han har ju väldigt, faktiskt många fans utomlands, mer än man kan tro. Men nu ska de liksom hårdlanseras och den här låten är otrolig. Det är liksom ett helt nytt sound, skulle jag säga.
Gud vad kul.
Ja. Så att han är väldigt stolt och glad och jag är väldigt stolt och glad över min son. Så att, här är Benjamins nya låt, Kite.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.